lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Även om ordspråksboken skrevs till undervisning för den unga israeliska mannen under den mosaiska lagen, så gäller dess budskap så länge jorden står. Ordspråksbokens budskap har något att säga till ditt och mitt hjärta idag. Vi har mycket att lära av ordspråksbokens undervisning, för den har ett budskap till fattig och rik, till kvinna och man, till ung och gammal. Och den vill få oss att förstå att Gud fortfarande sitter på tronen och har kontrollen. Även om världen är full av gravar, så uppfylls den av honom som är uppståndelsen och livet. Och han kommer att få det sista ordet. Det kan du lita på. Ordspråksboken 16, vers 1. En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. Och den versen betyder inte att varje gång vi talar så är det Herren som står bakom orden. Men den vill säga oss att vi ska vara klara över att vilka planer vi än lägger och hur mycket vi än pratar, så blir det alltid Herren som får sista ordet. Människan kan i sitt hjärta fatta vissa tankar och beslut, men hon har inte orden fullkomligt i sin makt, och ännu mindre kan hon i gärning utföra allt det hon säger eller tänker. Och människan kan ha många frågor och undra över mycket, men det är bara Herren som kan ge oss ett svar som räcker längre än till graven. Ordspråksbokens 15 kapitel sa att en ond tunga ger hjärtesår. Men det ord Jesus talar är ande och liv. När Jesus talade kunde människorna förnimma att det var den evige som talade. Och i Matteus 7, vers 28 och 29 står det: när Jesus hade avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning. Ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Vi läser ordspråksboken 16, vers 2. Var man tycker sina vägar vara goda, men Herren är den som prövar andarna. Ja, ingenting är väl mer elastiskt än samvetet. Det är otroligt vad vissa människor kan ha frid med, som de säger. Samvetet är ett ur som alltid måste ställas och korrigeras efter det gudomliga ordets sol. I ett mörkt rum utan lampa ser man inget damm. Men när lagerrummet fått ström och lampan monterats och tänds, så får man problem med all smuts och allt damm som funnits där hela tiden. Men nu får man problem med det, för nu ser man det. På samma sätt är det med människan innan hon får Guds ord och Guds andes ljus över sitt liv. Hon har inget problem med sin synd. Hon är inte värre än andra. Och synd är ju ett ord man inte pratar om. Förr var ju nästan allting synd, säger man. Underförstått. Våra fäder tog fel. De trodde Gud var så sträng, men nu vet vi bättre. Varför vet vi bättre? Är det därför att vi tar oss mera tid med Guds ord än vad läsarna gjorde under väckelsetiden? Eller lever vi inte längre i ljuset? För människan försöker verkligen att rättfärdiga sina vägar. Men Herren är den domare som ser och vet allt och som väger varje tanke och handling på sin fullkomliga vågskål. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Den stackars fallna människonaturen är så upptagen med att försöka tala om för alla vad hon menar om Gud. För hon har inte förstått att vad det hela till sist handlar om är: vad menar Gud om dig? Var man tycker sina vägar vara goda, men Herren är den som prövar andarna. Och den sanningen mötte vi också i kapitel 14, men där uttrycktes den så här: mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den dock till döden. Och den versen repeteras igen i Ordspråksboken 16:25, så den måste vara viktig. Var man tycker sina vägar vara goda, men Herren är den som prövar andarna. I Johannes första brev, kapitel 1, verserna 5-7, står det: detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att det inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons, blod renar oss från all synd. Eftersom det är Herren som prövar andarna, så är det åt Herren vi ska befalla våra liv och våra verk. Ordspråksboken 16:3 säger: befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Det en människa gör i Jesu namn och till hans ära, det får alltid framgång, även om det skulle se aldrig så misslyckat ut i människors ögon. För det bygger på klippan Kristus, den grund som ska bestå när allting annat faller. I Matteus 24:35 säger Jesus: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och i Kolosserbrevet 3, vers 16 och 17 ger Paulus följande förmaning: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom. Eller som Ordspråksboken 16:3 uttrycker det: befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Kära vän, känner du oro för framtiden, för morgondagen, nästa vecka, nästa år, den oförutsägbara framtiden? Varför inte befalla dig själv och hela din framtid i Guds hand? Vi läser Ordspråksboken 16, vers 4. Herren har gjort var sak för dess särskilda mål, så också den ogudaktige för olyckans dag. I en annan översättning står det: Herren har gjort allting för att svara honom. Det vill säga, Herren har gjort allting för att det ska motsvara hans visa avsikter och ändamål. Men när det gäller skapelsens krona, människan, så har Gud lagt evigheten i våra hjärtan, säger Guds ord. Och inför Gud är vi ansvariga för alla våra tankar, ord och handlingar. Och den ogudaktige som inte vill svara Gud genom lydnad måste ändå i sitt samvete svara Gud på olyckans dag, då den slutliga domen kommer. Men det betyder inte att Gud har skapat någon för olycka. Men det betyder att allt är skapat till Guds ära. Livets mål är att älska och ära Gud över allting. Allt och alla är skapade till Guds ära. Ja, men, säger du kanske, vad med alkoholisten som raglar fram på stadens bakgator? Mördaren med många liv på sitt samvete? Guds bespottaren som öppet hånar Gud inför hela landet på TV? Är även de för Guds ära? Ja, de är det. Då säger någon: jag är inte enig i det. Hör, min kära vän, Gud har aldrig frågat dig om du är enig. Han har heller aldrig frågat mig om jag är enig. Jag måste säga att det är ganska mycket som jag inte alls förstår. Och jag kunde tänka mig att ge några mycket goda råd till Gud. Men Gud säger: Kurt Westman, jag skapade inte universet för dig, utan universet är skapat till min ära. Och du kommer att vara till min ära, vare sig du gör gott eller ont, vare sig du blir frälst eller går förlorad. Men om jag går förlorad, det kan väl inte bli Gud till ära? Jo, för saken är att Gud genomför sin plan med eller utan mig. Hör detta, kära lyssnare, Gud genomför sin gudomliga plan. Allt och alla som Gud har skapat måste var på sitt sätt svara Gud. Antingen genom att böja sig i lydnad för hans heliga vilja, eller som den ogudaktige måste svara på Guds heliga vilja genom den vrede som drabbar honom på domens dag. Vare sig du vänder dig till Gud eller förkastar Gud, genomför Gud sin plan. Och för att du ska slippa gå mot olyckans dag, så har Gud i sin gränslösa kärlek offrat sin enda son för att du ska slippa gå förlorad. Bibeln uttrycker det så här i Johannes 3, verserna 16 till och med 21. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen: ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Låt oss komma ihåg att Guds tuktan är bättre än Satans kyss. Gud tuktar och fostrar oss till evigt liv. Satan smeker oss till död och evig förtappelse. Sanningens konung kallar dig och säger: följ mig. Det hörs som ett kommandorop, men det är ett evangelium. Vi läser Ordspråksboken 16:8. Bättre är något litet med rättfärdighet än stor vinning med orätt. Kort sagt, det inre livet betyder mer än fasaden. Vad hjälper en enorm bankkonto, en lyxig bil, en superflott villa om inte samvetet är rent? Ja, vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Paulus uppmanar sin unga medarbetare Timoteus att kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Och så säger han: det goda samvetet har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Därför förmanar också Ordspråksboken och så säger: bättre är något lite med rättfärdighet än stor vinning med orätt. Jag citerar Första Timoteusbrevet 1, verserna 5 och 6. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. Vi läser Ordspråksboken 16, verserna 18 och 19. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre är att vara ödmjuk bland det betryckta än att utskifta byte med det högmodiga. När det gäller högmod kan vi säga att livet vårt ville bli både större och rikare om vårt eget jag fick mindre plats. Vid dörren in till ödmjukhet är det mycket lågt i tak. Man måste böja sig om man vill gå in genom den. Och trots det så är det ingen som kan gå så upprest som den sant ödmjuke. Dörren in till stolthet och högmod, den är betydligt högre. Den är belyst med starka spotlights, omgiven av ädelstenar och inbjuder dig till en sprintertävling där du löper som en galen för att köpa dig en plats i strålarna av den falska sol som snart ska slockna. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre är att vara ödmjuk bland det betryckta än att utskifta byte med det högmodiga. Och Ordspråksboken 16:25 säger: mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den ändå till döden. Utsläck inte tron på Gud, för då blir det natt i människosjälen. Och låt inte stolthetens moln skymma rättfärdighetens sol. Vi läser Ordspråksboken 16, vers 32. Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intar en stad. Bibeln varnar mycket för ett häftigt temperament och sinne. Och det håller inte med att ursäkta sig att jag är ju bara sån. Jag har ju bara ett så häftigt humör. För detsamma kan ju tjuven och lögnaren säga om sin synd. Till det troende i Kolosse skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:8. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Och när Paulus i Galaterbrevet talar om köttets gärningar så talar han inte bara om otukt, lösaktighet, fylleri och villoläror, men han talar också om vredesutbrott. Och till det troende i Efesus skriver Paulus denna förmaning i Efesebrevet 4, verserna 26 och 27. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Låt inte solen gå ner över din vrede. Det vill säga, gå inte till nattens vila utan att ha gjort upp. Sov inte på saken. Gör upp innan du somnar. Ordspråksboken säger att en tålmodig man är bättre än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intar en stad. När det gäller de som lever utan Gud, så är det ju den som kan inta en stad som räknas för stor och viktig, eller den som kan vinna ett VM-guld i någon idrott, eller bli världsberömd artist. Men inför Gud är det viktigare att kunna styra sitt sinne. Efesebrevet 4, verserna 22 till och med 24. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Skapad till likhet med Gud. Det är starka ord. Men det är det handlar om, en ny födsel, och om att växa i kunskap om Kristus. För hör nu vad Gud har skänkt oss genom kunskapen om honom. Petrus andra brev, kapitel 1 och vers 3. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur. Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intar en stad. En mor sa till sin unga dotter: gifte aldrig med någon innan du har kört med honom i rusktrafiken. Och Ordspråksboken 14:17 sa ju att den som är snar till vrede gör vad oförnuftigt är. Det är ingen tvekan om att Gud också kan frälsa humöret. Men vi måste låta honom få lov att göra det. Gud gav oss en förebild, inte endast för vårt liv och vårt verk, utan skapade en förebild också för sitt eget verk i oss. Och att Gud kommer att genomföra sitt program med alla de som låter sig gripas av honom, det är uppenbart. Och Paulus, han uttrycker det så här i Filipperbrevet 1:6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Gud har ju inte bara förlossat oss från syndens skuld, han har också förlossat oss från syndens makt. I Johannes evangeliet 8, verserna 34 till och med 36 står det: Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Det handlar inte om syndfrihet. För i Johannes första brev kapitel 1 och vers 8 står det: om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Vi kan frestas och vi kan också falla. Men det är skillnad på frestelse och på slaveri. Ett Guds barn ska inte leva i synd. Och Ordspråksboken 16 kapitel avslutas med vers 33. Lotten blir kastad i knät, men den faller alltid vart Herren vill. I Esters bok kapitel 3, som handlar om den stolte agagiten Hamans planer om att förgöra judarna, så har jag vid sidan av Esters bok 3:7 skrivit: se Ordspråksboken 16:33. För Hamans plan var att utrota det judiska folket. Men Herren grep in och förlossade sitt folk, och den judiska Purimfesten firas till minne om detta. Purim betyder lott, det vill säga kasta lott. Och den sista versen i Ordspråksboken 16 vill påminna oss om att det alltid blir Gud som får det sista ordet. Och den som har sitt själs fönster öppet mot Guds ord och hans löften har en underbar utsikt som styrker tron och hoppet. Romarbrevet 15:4 säger: ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, skall bevara vårt hopp. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Lotten blir kastad i knät, men den faller alltid vart Herren vill. Mot Herren förmår vi ingenting. Med Herren är allt möjligt. Så låt oss vandra i takt med Gud och av hjärtat be med orden i Herrens bön: Fader vår, du som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja. Ske din vilja. Ja, lotten blir kastad i knät, men den faller alltid vart Herren vill. Och salig är den själ som får nåd att genom sina tankar, ord och handlingar dra i samma riktning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.